Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska inte kalla
den. Jag pratar inte för mycket nu, det är en podd.
Ja. Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nöden har ingen
lärt.
Hej, stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig.
Jag vill också passa på att nämna att nu på måndag den 27 augusti klockan 6 så har vi ett föredrag, jag och Stig, i samarbete med Studiefrämjandet, Runells antikvariat och Kulturrådet på Runells antikvariat i Stockholm. Vi kommer framförallt tala om Stigs litteratur, men också lite om journalistikens kris och min utrikesjournalistik. Förutom det kan ni också logga in på Studiefrämjandets hemsida och anmäla er till vår skrivarkurs som med 8 delar kommer det vara under hösten, tar start i mitten av september. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Cyril, det är jag, Cyril Hellman. Stig är författaren Stig Larsson. Ja, idag sitter vi här ensamma hemma hos mig, ja, på Kungsholmen. Vi har ju faktiskt spelat in andra människor och så, men i och med att det är så mycket som händer med politik och sådär, så är det väl lika bra att vi kör ett till, eftersom det förra blev populära.
Det blev tydligen populärt, jag förstår inte varför. Nej, men alltså, det händer ju en massa saker och snart är det val. Och vi lyssnade precis på... Du sa något, du skulle säga något om sommaren.
Ja, det är klart. Vad du sommar? Du har varit i Danmark på syfestival. Jag har sett att du fått massor med norska och unga norska flickor och unga danska män som följer.
Yes. Det har inte jag märkt.
Som gillar poesi och skriver riktigt bra också, tycker jag.
Alltså, nivån i Danmark och Norge är mycket högre i Sverige.
Mm.
Det var väldigt roligt, men... Jag gillar ju de här festivalerna och så, men det har ju varit så förfärligt varmt. Jag kommer ju från Norrland, jag är inte alls akklimatiserad, så jag har hållit mig inne mitt på dem. Så nu har jag varit uppe i Norrland då i en kusinträff som vi har varje år. Nu var vi då i Kroksjön utanför Skellefteå och sen mina kusiner. Och sen har jag varit i Dalarna i en tjej jag träffar där som har en... Eller som bor i Stockholm. Hon bor i London förresten. Som har en stuga där. Och sen har jag varit nu i Östersund. Så det har varit lite så här småresor.
Jag började sommaren själv i Danmark med bara en helg. Gud, helg. Sen var jag i Grekland, följde med som lyxhustru till min flickvän. Men sen tog jag med henne till Aten då. Men sen tog jag med henne till Hydra. Den här ön där Leonard Cohen bodde när det var svensk konstnärskoloni på 60-talet med Sven Axelsson och Göran Tunström och
folk.
Den var helt fantastisk.
Okej.
Okay. Så dit kommer jag åka tillbaka. Sen var jag i Barcelona med min son. Och sen nu förra veckan har precis kommit hem, var jag med Ola Rapace i Paris och jobba. Vi får se om...
Ja, vi lever lite olika liv.
Vi får se om man
är överklass och jag är underklass.
Jag hade faktiskt också tänkt åka till New York för en konstaffär nästa vecka. För att sälja min oljemålning av David Bowie. Men miljonärskan drog sig ur, så att det blir ingen New York tyvärr.
Så när ni nu skickar pengar, ska ni skicka dem specifikt till mig? Nej, men... Alltså det är ju på något sätt ganska allvarliga tider. Vi befinner oss nu bara något dygn efter den här alldeles uppenbart organiserade bilbranderna.
I Malmö var det?
Nej, det var i Västsverige.
Ja, Göteborg.
Det var i Göteborg i olika orter runt omkring Göteborg. Och det var ju då termat till klockan 9 på 4 ställen. Så. Ja, alltså vi har precis lyssnat på ett radioprogram, 10 år gammalt radioprogram, där de tar upp kartellen. Och du är ju då kompis med Leo, har skrivit den här boken som, ja, det, jag tycker är utmärkt.
Jag ska bara rätta, det är inte ett radioprogram utan det är ljudbok från Storytel som de har gjort på mina intervjuer med kartellen.
Okay.
Och det där var den första intervjun de gjorde någonsin.
Okay.
Och förutspådde branderna.
Ja, alltså det finns ju en, svenska är ju, man ska ju inte tala så och generalisera så här, om man lärt sig när man gick i skolan och det tillhör uppfostran på något sätt. Jag är ju väldigt förtjust i att generalisera, det måste jag erkänna.
Mm.
Därför att utan att generalisera kommer man faktiskt ingenstans. Mm. Utan då bara upprepar man vad man är lärd att säga. Va? Och man måste ju säga att svenska är ett ovanligt naivt folk.
Mm.
Beroende på att vi har haft ganska lite problem. Jag tror att sådana saker som att vi inte har haft krig på rätt länge spelar en viss roll.
Mm.
Och hur konstigt den låter så är det vissa saker som händer, alltså om du jämför Sverige och Finland, så har ju finnar en annan attityd. Och nu är det ju väldigt få finnar som lever idag som verkligen var med i kriget. Va?
Mm.
Eller de är ju väldigt gamla. Men det präglar även deras barn och barnbarn. Va?
Mm.
Jag känner ju själv, personligen är jag ju uppvuxen med väldigt mycket finnar. Så jag skulle säga att av mina allra närmaste vänner så är ungefär hälften finnar. Va?
Det var många finnar när jag växte upp också. Och chilenare faktiskt, var det som jag växte upp.
Ja. Nej, men alltså det är ju, alltså jag har ju då trott väldigt länge på att, för jag märker ju det då när jag då rör mig på lilla scen och bland de som är då arbetare eller folk som är inom LO-kollektivet, det gäller ju faktiskt även kvinnor då som jobbar på sjukhus och så, så är det ju då, skulle jag vilja säga, mitt intryck är att den överväldigande majoriteten är, röstar SD, och det gäller även de som är invandrare.
Mm.
Och jag tror ju då att de kommer att, det vet man ju inte, men jag tror att de kommer att få, nu är det ju då sån här betting på det där, och jag tror att de har lägst odds på att bli största parti.
Mm.
Och då måste man ju säga då att det som saknas, och det vi pratade lite grann med Malcolm om, och det vi tidigare för länge sedan talade med Åsa om, Åsa Lindeborg, det jag saknar, det är en självkritik inom vänstern. Alltså vad är det vi har gjort som är fel? Därför att som det är nu, du nämnde idag någonting om att Vänsterpartiet håller på att genomgöra olika krav på, som gynnar alltså övre medelklassen.
Ja, nu, alltså på Reinfeldts tid när alliansen började, de snodde ju vänsterns röster genom att säga vi är det nya arbetarpartiet. Men om du kollar på vad Vänsterpartiet har genomfört de senaste veckorna för vallöften, bland annat så här, det är lättare att ha bostadsrätt och du slipper med lånen på samma sätt och olika arbetsgivaravgifter, och jag har inte koll på exakt vad det var. Mm. Men de, framförallt för småföretagare, har de nästan blivit det vänligaste partiet.
Ja, men
så, och bostadsrättsinnehavare.
Ja, alltså det är ju faktiskt så att det är, kan man säga, nästan ett problem att medelklassen i Sverige har blivit numerärt sett så stor att det är ju inte så att den är större än de som tillhör det vi skulle kunna kalla den arbetande klassen eller så.
Mm.
Men det är ju väldigt konstigt. Idag är det också väldigt många som har jobb som jag uppfattar, framförallt inom det vi kallar för medelklassen, som har jobb som är liksom mer eller mindre fingerade. Va? Mm. Alltså om de inte arbetar skulle det inte märkas någonting. Va? Alltså ungefär som när de la ner universitetskanslersämbetet med 2500 människor som arbetar där. Ingen märkte någonting. Liksom. Mm. Och jag menar det ju, jag är inte tillräckligt skicklig på det här ämnet för att ha någon sorts liksom svar på vad man ska göra. Alltså det största problemet, det är ju då att socialismen inte verkar vara ett attraktivt val. Och du är ju i sviterna efter Sovjets fall.
Jag måste be om ursäkt där från förra podden när Malcolm efter fått en utskällning av min exfru, hon läkaren, för att jag var lite sardonisk där när jag talade om att vänsterns största fråga är det tredje könet. Jag står för fortfarande att jag tycker inte att det är en stor fråga, men jag har rätt, min exfru har rätt när hon säger, vadå, det finns redan det tredje kön och alla människor är lika värda. Men då behöver det ju inte vara någon valfråga ens.
Ja, men hela den här idén med att alla människor är lika mycket värda. Oj, måste vi stänga den här. Nej, men alltså, den där frågan om alla människor är lika mycket värda är det största hyckleriet överhuvudtaget. Här försöker människor hela tiden höja sitt eget värde på olika sätt genom att sola vad fan de nu håller på med.
Nej, men de där tredje kärna är ganska olyckliga. Kom ihåg att jag hånglade med dem på Peter Jacksons nyårsfest.
Jo, men
det är alltså, jättefin.
Jo, men alltså...
Men sen när jag fick reda på att det var tredje kön, då sa jag att jag kan inte ha en relation med tredje kön. Då började hon ju stort gråta.
Jag tyckte
lite synd om...
Ja, men alltså, man måste väl också, om man har en kuk och ser ut som en tjej, så får man nästan liksom utgå ifrån att killen blir lack om man upptäcker.
Nej, men hen hade ingen kuk.
Hade hon ingen kuk?
Nej, det var ju det som var grejen. Uh-huh. Alltså att det var tredje kön på riktigt.
Det var tredje kön på riktigt. Ja. Jag uppfattar ju då att det där är någonting som bokstavligt talat stöter bort. Du kan kalla för, det är inte så att arbetarklassen på något sätt skulle vara dumma eller liksom gammalmodiga eller så, utan det är tvärtom så att det som är gammalt, det som traderas, det som är en erfarenhet som har funnits i flera hundra år, är någonting som man inte ska rycka på axlarna åt. Mm. På samma sätt som unga människor idag är väldigt pigga på att ta nya droger. Alltså jag ska inte moralisera, tog schaktor när jag var ung. Men alltså jag skulle ju aldrig våga ta de här underliga drogerna som man blir först förlamad av i en kvart och sen kommer hallucinationer.
Du ska inte med mig till Peru och prova det här.
Nej, det ska jag inte våga göra. Nej, men alltså, och samma sak har man inställningen till teknologi. Man testar nya tekniska grejer och fattar inte att det där gör någonting med din själ. Mm. Alltså att jag har då blivit det jag kallar för höger vänster har att göra med en rent kynnemässig grej. Alltså jag är som person väldigt konservativ. Alltså jag gillar inte förändringar. Mm. Alltså jag tycker att saker och ting ska gå väldigt långsamt. Och där har jag liksom från tiden jag tillhörde vänstern och trodde på en revolution, va? För jag märkte ju det då att en blodig revolution, om man tar det verkligen på allvar. Vi tar nu den här arabiska våren, va? Det är verkligen inte någon dans på rosor. Det är folk som dör runt omkring, det är barn som dör. Så du måste liksom, det är ingen lek det här, va? Och ska man ta över makten så är det nog bättre att göra det på ett långsiktigt sätt, successivt. Hur vet inte jag. Alltså, för makten låter sig inte liksom avhändas. De som har makten, de som har pengar, rättare sagt, de släpper ju inte ifrån sig det på något sätt.
Nej, men även med demokrati, och du pratade här om att SD kommer bli största parti, vilket jag inte betvivlar i och för sig. Men då är där i någon podd förut sa du att det är inte demokrati om alla går emot dem. Jo, det är demokrati fortfarande om alla. Och du har länder som tar Algeriet. Om du skulle låta majoriteten ta över makten där, då har du en diktatur. Trots att det, och även Hitler kom på fria val.
Nej, ja, alltså det... Jo, alltså på slutet så hade en majoritet bakom sig, visst är det så. Men alltså jag är på något sätt för demokrati nästan till vilket pris som helst. Och jag tycker att när du då i Algeriet, när militären tog över efter muslimska brödraskapet, det var ju då det uppstod... Alltså det här inbördeskriget. Och jag var ju också rädd att det skulle hända i Egypten. Alltså i Libyen hade du också, fast det såg ju annorlunda ut. Det var ju klaner mot olika klaner, va? Ofta är kunskapen av de här länderna så otroligt bristfälliga att när man ser och journalister säger gå in och arabiska våren och nu ska vi ha Pussy Riot här. Alltså jag känner ju en sån avsmak inför västerländska intellektuella att jag är liksom på böndernas sida, alltså de sunnimuslimska böndernas sida mot de där jävla idioterna.
Ja, alltså det skulle en sak jag funderade på idag lite med fördomar. Alla människor har ju fördomar. Per Hagman som har haft här förr, han sa till mig någon gång, jag har så mycket fördomar så det gör mig till den mest fördomsfria människan. Men grejen är att alla har fördomar. Och ibland kanske inte det är helt fel. Jag menar, och där har Sverige hanterat fel, som Löfven sa nyligen. Och där märks att han bara är en svetsare kanske i grunden. Att jag har inga fördomar på den frågan. Jaha, men om vi inte har fördomar, ska vi verkligen ta till oss sharia-lagar, vissa omskurelsegrejer och sådana grejer. Precis som att det kanske inte vi, där kanske vi i Sverige bör ha fördomar mot det. Precis som att om du och jag kommer med varsitt helrör och ett gäng brudar till Saudi och vill ha ett swingersparty fullt med sprit, de kanske också har rätt.
Usch, det vill jag absolut.
De kanske också har rätt att fördomma mot oss att vi gör något,
ja,
fel.
Alltså, det vill jag, alltså, det är så, när man ser de här, nu har de ju satt upp de här valaffischerna.
Jag har inte, det är det många, det är inga valstugor eller någonting.
Nej, men alltså, jag har inte sett en enda valaffisch. Faktiskt verkar från KD eller från
Sverigedemokraterna. Jag har sett någon som var bara så här respekt, det var bara så här klyschor.
Ja, men alltså, det är bara klyschor. Och det har väl alltid bara varit klyschor. Tidigare var väl en del val där kanske framförallt Socialdemokraterna hade liksom tänkt till lite grann. Jag menar särskilt den här valaffischen med den här juppie-typen med dalmatinerhundarna, alltså, som vill ha ett stabilt Sverige.
Okay.
Där tror jag att de hade en valaffisch där de lyckades kanske få några röster.
Mm.
Annars så tror jag att de valaffischerna mest helt enkelt är nedskräpning.
Mm. Ja. Vad skulle du mer kunna säga? Ska vi tala om integration, alltså, eller om partierna?
Alltså,
jag
tycker nog att om man tittar på det rent praktiskt så kommer det ju, det som händer nu, va, det kommer ju inte att sluta genom att alla blir snälla. Alltså det som jag uppfattar som amatör, jag är verkligen inte, har ingen kompetens i statsvetenskap eller så, men som amatör eller som iakttagare så uppfattar jag ju då att de stora klasskillnaderna, för Sverige är inte så van vid det, de plötsligt öppnade klassklyftorna. Det här har ju skett inom loppet av 25 år kan man säga.
Och under lågkonjunktur blir det alltid främlingsfientlighet.
Ja, men alltså främlingsfientligheten tror jag är en relativt nytt fenomen. För när jag umgicks med de här killarna på 90-talet, alltså mycket de här, så hävdade de ju att de aldrig hade upplevt någon rasism i Sverige, annat än i Skåne. Och, jag tror att
ja, men där, du tänker på dig och på ett manligt perspektiv. Jag tänker, mina svarta väninner, de får ju, har ju hela sitt liv fått, jag har aldrig knullat med en neger, vad säger du, ska vi ta något? Det är kommentarer de har fått i hela sitt liv. Så att det är väl skillnad på män och kvinnor.
Det är mycket möjligt och det hela är otrevligt. Det är sant. Men alltså jag uppfattar,
för att inte tala om asiatiska tjejer liksom, och de säkert får utstå.
Ja, men alltså, rasism är ju liksom lite tokig, därför att jag känner ju människor från alla möjliga olika raser. Och jag har ju inte uppfattat att de skulle ha någon speciell egenskap bara för att de tillhör en viss ras. Och alltså, däremot kan man väl göra vissa generaliseringar, det gör man ju också när det är svenskar. Ett tag var det förbjudet för svenskar att besöka vissa krogar i Schweiz därför att de svinade ner så mycket. Stod hundar och svenskar är inte välkomna. Och då får man köpa det. Mina landsmän betedde sig illa. På samma sätt så är det med vissa, att du har vissa fördomar mot vissa folkgrupper. Och du skulle inte ha de fördomarna om det visade sig att de inte riktigt stämde. Utan det krävs, om du nu överhuvudtaget har kontakt med de här människorna, det krävs att de bekräftas.
Torsten Ehrenmark skrev för länge sedan, alltså typ 60-talet eller någonting.
Du menar Ehrenmark?
Ja, Ehrenmark. Att svenskar ser sig som för mer, att vi på det sättet var lika tyskar.
Ja, det har vi ju.
Tyckte fransmän.
Ja, det är mycket möjligt. Alltså jag vet inte hur mycket man ska sätta tilltro till sånt där. Det kan väl kanske hända. Sverige har ju haft en väldigt hög svansföring genom sin internationella politik, framförallt genom Olof Palme. och att vi har liksom varit ett neutralt land. Vi har varit lite udda, kan man säga, va. Och vi har också varit ett föregångsland. Man ska inte glömma att Lee Kuan Yew, som var ledaren i Singapore då, när de då genomförde, alltså den här statskuppen var 64. Han var ju vän med Olof Palme och var ju socialdemokrat. Och man måste ju säga att Singapore är ett samhälle som på gott och ont har ju haft en, vad ska man säga, materiell utveckling som är fullständigt osannolik, som saknar motstycke i världen. Och Kina har ju Singapore som förebild.
Mm. Och Singapore bor mest kineser också.
Ja, Singapore är då 90-95% kineser. Och så är det då så att vilka har då singaporeanerna som förebilder? Jo, de har Svenska folkhemmet, mm. Per Albin Hansson och Tage Erlander. Mm. Det är liksom, de är jättestora där.
Mm.
Och det, när man kommer dit så är det ju så här röda banderoller med vit text. Singaporeanska soldater säger nej till rökning och sådär.
Mm.
Det är liksom, alltså, det är liksom lite svårt för oss att förstå att vi en gång i tiden också har varit en förebild för andra länder, va.
Mm.
Och alltså, just det där med att vi stödde befrielserörelser och så i Afrika. Det har du räddat mig en gång när jag höll på att bli rånad i Senegal. Eftersom de har upptäckt att jag var svensk och Olof Palme och så vidare. Och att det där är någonting som vi...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Alltså, Sverige tjänar säkert en hel del pengar på det också. Jag tänker på, vad heter de, Lamco?
Så den var som i Kurdistan också. Ja. Alltså kurdiska, alltså grillan, älskade för att man var svensk.
Ja, visst, jo. Och det, alltså, det är väl fine, va? För att i många fall har det ju handlat om diktaturer som de har bekämpat, du, alldeles riktigt.
Ja.
Så att jag tycker då att Palme gick i demonstrationståg med den här nordvietnamesiska ambassadören var en riktig handling.
Men det är en grej jag tänkte på nu när du sa det här med att vi har varit ett föregångsland i omvärldens ögon. Och här är det lite konstigt med svensk public service, för att när det började, nu kommer vi tillbaka till det här att det har brunnit i natt med bilar och grejer. När det gjorde sådana reportage, det var ju inte bara det här totalt felvinklade Trump-reportaget från Fox, utan det var ju norsk tv, det var australienska BBC åkte hit till våra förorter och filma. Och medan svensk tv gör inte. Vi köpte in från norsk tv när norsk tv hade varit i Rinkeby.
Jo, man kan säga så här att de svenska journalisterna har en väldigt stor skuld i att situationen ser ut som den gör. För de har ju romantiserat och de har ju bagatelliserat problemen. Och det har att göra med att journalister... vissa journalister, inte alla journalister, många har fått otroligt dåliga villkor, men journalisterna tillhör ju allmänhet det jag kallar för den snälla vänstern, alltså KFML eller KFMLS-vänstern, alltså de här maoisterna som var folket mot monopolkapitalet. Det handlar inte om klasskamp, alla är vi liksom folket. Och sen var det då Wallenberg och någon till som var dum. Alltså de var rena opportunister som egentligen kom de till av en enda anledning. Det var för många som fick studera plötsligt. Och folk fattade att det fanns ingenting som kunde säga, det fanns ingen skäl till varför de inte skulle kunna lyckas med vad fan som helst. Det fanns ingen Berlinmur att skylla på. Utan här hade de möjligheter att studera. Det hade de inte 10 år tidigare. Och plötsligt så skulle de då motivera varför de inte lyckas. Alltså det där är ju ett psykologiskt problem som är väldigt svårt att hantera. Om du då kan skylla på samhället, så fine. Alltså då är du, då kan du se dig själv i spegeln och betrakta dig själv som någonting annat än en loser. Det som är felaktigt, det är att man betraktar, alltså det är väl kanske lätt för mig att säga, men alltså att man betraktar det där med karriären och det där med vad man är och, alltså folk, det största felet som folk gör, och det gäller alla människor, det är att de inte fattar vad andra värderar hos dem. De tror att andra värderar sådana saker som att de till exempel har fina Instagramkort av mat, att de har häftiga kompisar, att de är tillsammans med någon som är snygg eller sådär, va. Det skiter folk fullständigt i. Eller att de är rika, eller att de har ett fint arbete, va. Alltså, jag var ju då på barndop hos min kompis med, han är alltså hjärtkirurg, konsertpianist och svart bälte i karate.
Ah,
okay, ja. Alltså han är ju verkligen, måste man säga, en lyckad person. Som har träffat en ofattbart
bra vacker, på fest också.
Ja, en ofattbart vacker ung kvinna som har fått barn nu. Ja, han är verkligen förtjänar alltihop det där. Men alltså, okej, han är en lyckad person. Men det är inte så att jag går omkring och tänker, åh vad lyckad han är. Eller sådär, du får jag menar. Mm. Alltså när du umgås, när jag umgås med människor som jag träffar på lilla Essingen. En del av dem är ju fattigpensionärer och jag har verkligen inte gått särskilt bra för dem. Men de kanske är jävligt roliga att snacka med.
Fast jag är alltid fascinerad när jag träffar Thomas. Att hur kan du vara hjärnkirurg och konsertpianist samtidigt? Att, jag tycker att han har vissa föds med så många talanger.
Ja, jo, men alltså,
skulle han kunna ha ännu fler talanger?
Jo, men alltså, man kan ju då ta Horace som ett exempel också. Han har ju en hel del talanger.
Ja, han kan också spela piano.
Ja, bland annat.
Jag började spela piano när jag var 7 år, men jag var en dalande stjärna verkligen.
Nej, alltså, det är bra på. Det var smart av mig. Smart och smart, men jag begränsade ju mig själv när jag var väldigt ung. Jag satsade på ett visst område och sen så struntade jag allting annat. Och det där gjorde då att jag är otroligt opraktisk. Alltså är jag tvungen att vara praktisk? Alltså måste jag vara det? Alltså när jag gjorde lumpen och så här, va? Så då är det väl hyfsat.
Jag var inte ens praktisk i lumpen. Men det vi kom bort från när vi pratade om journalistik sen skulle jag säga. Det har ju också det här som alla vi journalister som inte jobbar för den malliga tidningen. Vi har ju ett ordspråk som heter att 68 släppte DN in alla. Sen dess har ingen kommit.
Nej, ordspråket är
det. För det är deras barn också sen som har fortsatt.
Ja, men ordspråket är det här. Och jag tror att det är Jan Guillou som har kommit på det. Att 1968 så startade TV2. Och då tog man in ett helt demonstrationståg. Och på det sättet passiviserade man dem.
Ah, ja, okej. Okay. Det gäller nog på SVT också faktiskt.
Nej, men jag tror faktiskt att det är Jan Guillou som har myntat.
Okej. Okay.
Nej, men alltså vi får väl se vad som händer. Men en sak som jag tycker är viktig, det är att man ska inte gå omkring och ha onödigt mycket ångest för framtiden och sådär, va. Jag tänker nu på det här med klimatet och så. Okej, vi måste ju göra någonting åt det och så, va? Men alltså, vi har ju det bokstavligt talat, så lever vi i en värld, i ett samhälle, i Sverige, här i Stockholm, det är sommar, det är inte kallt, som är helt fantastiskt. Vi har fantastiska kommunikationer. Jag har ju så dåligt med pengar nu, men jag har i alla fall råd att äta någon dag i veckan på restaurang. Mm. Och det är ju, maten har ju förbättrats otroligt mycket. Och det som verkligen har förbättrats, det är fotboll. Det är matkultur och det är, fast jag har ju gått ner nu, det är humor. Humor
Svartengrens där jag bjöd dig, de hade gått bra köpt, eller hur?
Ja, det var fantastiskt. Fantastiskt.
Och drinken fick jag inte ens.
Men, nej men alltså... Nej, alltså jag tycker och det här stället, det ska vi kanske inte ta upp, men du fick vissa problem där. Det är afrikanska stället.
Ja, det tar vi inte upp.
Nej, men jag tycker de har väldigt bra mat.
Men ett som är problem är ändå det här, jag tänker ju på det mycket nu eftersom jag jobbar med det. Jag och Leo har ju fått i uppdrag av HBO kanske att göra en tv-serie. Så vi är ju synops nu, en svensk The Wire. Mm. Så jag har ju väldigt koll på det som händer i förorterna. Och det är ju, något måste ju göras åt det här. För det är ju också, det är 5% som sätter skräck i övriga, i de här miljonprogrammen. Jag känner alltså gangstrar som har suttit, men nu är i 30-årsåldern, som inte vågar gå ut riktigt liksom så här själva eller utan någon.
Nej, visst, i deras fall så är det ju säkert ovanligt farligt eftersom att skjuta dem innebär ju en fjäder i hatten.
Det man har gjort som är till viss hjälp att man har fått in många, det är ju att man har skärpt vapenlagarna. Jag tycker i och för sig inte det är så kul eftersom jag själv skulle vilja äga ett olagligt vapen. Men det kan jag stå över om det sparar människoliv.
Ja, det var ju fullständigt vansinnigt. Det var ju så här att det var en dom 1993. Alltså allting har ju en konkret början, alltså när det gäller brott.
Uh-huh.
Alltså när du tar det här med vapnen, så berättade Tabo Matsuela för mig, han stod ju i dörr då på Café Opera, att det var en dom 93, det kan ha varit 92 redan, men det var nog 93. Och då så en vecka efter den domen, för att man var man kriminellt belastad,
uh-huh,
och hade på sig en pistol eller en revolver, så dömdes du inte för olaga vapeninnehav utan förberedelse till grovt rån. Och det var minimistraff för 2,5 år. Och det gjorde att ingen hade på sig vapen. Det var för stor risk. Sen så var det då en domare som helt enkelt, och det funkar ju som prejudikat, som helt enkelt dömde till böter istället. Sen tog det en vecka, så visade folk helt enkelt vapen innan de gick in på krogen. Mm. Och då, du släpper in dem. För det var ju en kille som blev skjuten, en dörrvakt, va?
Sen tror jag i längden inte på hårda straff och bara hålla på med straff. Men det jag tror, där faktiskt Fredrik Reinfeldt har varit inblandad och kollat USA. Jag skriver om det här i mitt mörka hjärta. Om du kommer ihåg att Hawaii-gangsten, att han helt plötsligt fick ett litet en vakttjänstgöring. Och då var det ju lugnt i kvarteret när han fick hålla koll på sitt eget kvarter. Ingen av hans kompisar bråkade med honom så länge han gick skift. Och den modellen läser jag någonstans att Fredrik Reinfeldt är med i någon kommitté, att de har varit och tittat på USA och Kanada, och den funkar ju faktiskt ganska bra där.
Det tror jag också på. Alltså, jag tror att det är väldigt bra om man har folk som har lokalkännedom och som de respekterar, för det finns ju alltså tyvärr en antagonism med liksom de som bor där, även om de kanske inte ens är kriminella, och poliserna. De uppfattar polisen, även om polisen skulle vara utrikesfödda och så, som någonting främmande, va? Alltså det man kallar för aina, va? Alltså vi måste ju ha polis. Och jag tycker ju då...
Polisen ska ju skydda alltså alla som känner sig otrygga.
Ja, alltså vi måste ha polis, vi måste förstärka polisen. Risken, om nu Sverigedemokraterna blir så stora som de kan bli, alltså vi säger att de blir det största partiet, det är att de förr eller senare kommer de att få politisk makt. Och om de inför att de tar militär till förorten, så riskerar vi att få en israelisk situation.
Ja, som jag har sagt att jag sa ju, om Sverigedemokraterna får regeringsställning eller så, då det blir väl antagligen Berlin, men Israel är ett alternativ. Jag kan emigrera till. Jag bor hellre under en svinig högerregering i Israel än under en svinig högerregering i Sverige. Det gör jag
ändå. Det är bara snack från din sida. Ska man flytta från sitt
land? Kan det vara good life om du har strand och allting i stan?
Ja, men vadå? Alltså, du är ju svensk. Du ska ju bo i Sverige. Jag tycker att de som överhuvudtaget funderar på att flytta från Sverige på grund av... det är ju samma sak som de rika som köper mark i Nya Zeeland i USA för att USA eventuellt kommer att krackelera politiskt. De är landsförrädare. Det håller jag med Nordiska motståndsrörelsen.
Ja, men man kan ju... Man kan ju å andra sidan ha det som arbetsplats också.
Man har faktiskt en skyldighet att se till att det land som har fostrat den fungerar.
Nej, får jag ola igenom det här som vi ska på möten om 4 veckor? I sådana fall blir det Berlin väl, och då kan jag pendla så jag kan vara hemma en vecka i...
Ja, Berlin är en fantastiskt behaglig
stad. En vecka i månaden.
Det tycker jag också. Det är ju inte så, så jag skulle också gärna, om jag hade pengar. Det var så länge sedan jag hade mycket pengar. Men alltså hade jag pengar skulle jag läste ju den här Noréns bok, han pendlar mellan, och köper precis de kläder jag skulle vilja ha. Han är så jävla liten, den Norén. Jag undrar honom, det är inte det, va? Det är irriterande. Han själv inte är så rolig att köpa liksom miakestrumpor.
Ja, kläderna väl ändå. Där, jag tycker man kan ha strumpor från H&M faktiskt.
Jo, det har ju också.
It's over the top. Men det är klart, pengar är alltid frihet.
Ja, pengar är frihet, och det som irriterar mig lite grann är att jag upplever att det är en sån här konstig grej med pengar, va? Att vissa människor har pengar som de får genom att de är liksom smarta på det här med pengar, va?
Mm.
Det har inte så jävla mycket att göra med att de tillför så mycket med sitt jobb. Utan de är väldigt bra på att liksom fiffla till sig grejer.
Jag vet inte vad fiffla, men du vet ju, vår kompis Geir, han ser alltid till att ha pengar på fickan. Han är bara, han ser alla möjliga, om han möter en ny person, ser han hur han kan tjäna pengar ihop med den personen, överallt.
Jo, alltså, det är ju det du säger, med positiv egenskap också, alltså de som är entreprenörer. Ja, det är inte dem jag menar egentligen, utan jag menar en sorts allmänt spridd grupp. Alltså där man kan säga, det är lite osäkert varför de och de har så höga löner. Jag kan känna en viss sympati med den här Christer Gardell som slaktar företag. Alltså, går in på vilka behöver vi, vilka behöver vi inte.
Han går in och bara tömmer, men han tömmer väl dem också? Det känns ju lite...
Ja, jo. Men alltså, det handlar om att ska man ha kapitalism så ska kapitalismen liksom funka, va? Förstår du?
Mm.
Sen så tycker jag ju då att vi måste faktiskt gå tillbaka och fundera över det här med socialism. Bara för att det misslyckades där i Östeuropa så menar jag att vi måste hålla det öppet. Alltså man kan tänka sig en socialism som... Alltså vi måste dra erfarenheter, vi måste liksom ha en öppen diskussion om det här med socialism. Därför att när du tittar konkret på vissa saker, vi går tillbaka till 80-talet. Jag snackade ju då med en snubbe som var produktchef för Bure AB, alltså ett som gjorde pappersmassa, som var opakt, alltså det är ett lite finare papper, det är glossy paper. Du vet vad jag menar. Som är alltså som inte är genomskinligt som tidningspapper. Och det var ju då bara 4 fabriker som gjorde det i Sverige. Mm. Och de här gick med vinst, det var inte så. Men de gick med mindre vinst än vad vissa andra gjorde i Kanada till exempel. Mm. Och då la man ner det. Man gjorde en massa människor arbetslösa. Trots att alla tjänade på att det fanns. Alltså det är ju kapitalförstörelse av, alltså man ser det nationalekonomiskt.
Mm. Ja, vad tror du om podden nu under hösten och framöver? Vi har ju haft för få kvinnor. Det har ju gått...
Ja, det har ju gått så långt så att folk börjar vilja undra om det här är någon form av hämnd för MeToo.
Ja, och det ska... Jag har en riktig hårding på gång som kommer komma.
Så, ja, så. Bra. Nej, vi är inte på något sätt emot kvinnor, tvärtom. Men det får man väl inte heller säga. Men... Däremot så har du helt enkelt slumpat sig så.
Jag har ju också sen 3 dagar påbörjat ett vitt år. Så det gör att jag kan vara skarpare. Ja.
Ska du vara vit i ett år nu?
Ja, men det är bra för podden också. För om du kollar på Rolling Stones. Keith Richards får vara full han vill på scen. Men är Ron Wood full, då får han sparken direkt. Men nu ska jag inte jämföra med Ron Wood. Och jag ska väl heller inte jämföra med Mick Jagger heller. Men man kan jämföra med Charlie Watts. Det är ändå batteriet, klippan. Mm. Utan hans bygge så finns det risk att Stones faller ändå.
Ja, jag tycker inte om att göra utfästelser på det där sättet. De misslyckas alltid.
Ja, men det måste vi ha reklam för innan vi slutar också. Att Den 28 augusti så har vi ett föredragsseminarium som vi har gjort reklam för förut på Runnels. Det kostar 100 kronor. Men vi kommer köra som Lundell. Det kanske pågår i 3 timmar. Våra böcker kommer finnas där också för signering.
Och 3 timmar, då tror jag publiken kommer att bli väldigt trött.
Ja, det kanske är 2. Men vi kommer prata om dina romaner och poesi framför allt.
Ja, vi kommer att prata om en sak som jag tycker... Alltså jag brukar alltid improvisera, men jag har funderat lite grann över det där. Och det är en sak som jag tycker är bekymmersam. Och det har att göra med att man liksom allmänt verkar ha missförstått lite grann vad konst går ut på. Alltså just det jag läste Hynek Palace idag, han skrev i Expressen. Alltså det här med angelägenhet respektive... Liksom om det är konstnärligt eller kvalitativt, bra, hög kvalitet eller så. Alltså det gjordes ju på 70-talet, så gjordes det ju massor med urusla filmer som ju ingen människa har sett de senaste 40-45 åren. Som handlade om saker som alla i publiken redan hör med om. Publiken gick dit för att få bekräftat det de redan tyckte. Och det är ungefär den typen av kultur som produceras också idag. Och som hyllas idag. Och det där är någonting som alltså blir ett problem för de som är unga som ska då komma ut och själva skriva och måla och göra filmer och så. Att de liksom får det som, ungefär som i öststaterna, som en sorts tvångströja. Alltså man måste på något sätt kunna diskutera vad är det för poäng med kultur överhuvudtaget. Förstår du?
Mm. Jag tycker också då att den 28 augusti, det är 6:00. Du sa att det var en tisdag, tror jag. Men det låter jag osagt. Den 28 augusti, som sagt, förutom 100 kronor inträde bör man ta med sig plånboken. För dels kan man köpa våra böcker, men man bör också köpa andra böcker på Runnell. Så kanske till och med ge något litet bidrag, eftersom de är konkursdrabbade också.
Konkurshotade.
Och förutom den sista reklamen, vi har också att skriva kurs i 8 delar som man anmäler sig via Studiefrämjandet. Och jag tror att start är mitten av september någon gång.
Ja, vi har ju snackat om det, och det kan vi väl upprepa här nu för de som inte har hört det. Att vi kommer att utgå på något sätt ifrån vilka elever vi får. För vi har erfarenhet från så breda områden som, jag menar, du, journalistik. Jag skriver filmmanus, dramatik, poesi och även romaner. Romaner har vi båda erfarenhet av. Och vi kan nog, jag tycker att alltså det vi gjorde i Paris, där tog vi verkligen hänsyn till de enskilda individerna och deras behov. Och
vi bedömde ju till och med låttexter, var det?
Ja, vi kunde även göra det. Alltså vi är ganska allround, måste man säga, om man får skryta. Och jag tror...
bildade mitt första band med Max Martin, så jag har en viss erfarenhet av musik.
Jag också arrangerade Ebba Gröns andra konsert, och jag var på Arne Bruns första konsert.
Okej. Okay. Ja, vi slutar där för den här gången.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.